Det här är P3 Dokumentär. Världen.
It was like living hour by hour, minute by minute, without knowing if the next minute you'll be alive, without knowing if the next hour will be alive.
Klockan är 5:30, här är Ekot. Det råder fullt krig i Rwandas huvudstad Kigali efter flygkraschen igår kväll då både Rwandas och grannlandet Burundis presidenter dödades.
1994, i det lilla östafrikanska landet Rwanda, under loppet av 100 dagar, slaktades över 800 000 människor.
Det har blivit värre och värre under dagen. Mängder av människor med vapen tar order från olika håll. Man beskjuter och griper folk. Hur många som dödats eller sårats är omöjligt att avgöra.
Det är också i Kagera som biståndsarbetare har räknat att ett lik i minuten flyter förbi. Flytande bevis på att dödandet fortfarande pågår inne i Rwanda.
Den moraliska kollapsen var total. Släktingar dödade släktingar. Grannar dödade grannar.
When I was killing the Tuts, I really hated them. And I even told them as I was killing them that I hated them.
Världssamfundet, med FN i spetsen, som bara ett halvt sekel tidigare stiftat lagar vars specifika syfte var att se till att ett folkmord aldrig mer upprepades, vände Rwanda ryggen.
5000 välutrustade soldater skulle alltså kunna ha förhindrat att 800 000 människor slaktades. Och det är ju, som jag ser det, en av de svartaste kapitlen i FNs historia.
Det generellt kan man ju säga att, om man säger att det var inte skamfläck för FN det här med Rwanda, det är en skamfläck för allt vad journalistik heter också. Definitivt.
Nu är det så att de vill döda varandra bara för att de ena Tutsis är långa och de andra Hutus är korta och tjocka. Och det handlar inte längre om ett befrielsekrig, det handlar om ett rent raskrig.
Men vad som hände i Rwanda var inte en spontan bestialisk urladdning, utan ett resultat av djupa historiska rötter. År av planerande från en regim vars främsta mål var att härska och förinta.
The killing was not an instant occurrence of madness. It was a long process of preparation, of indoctrination.
Det var det svåraste och mest plågsamma uppdrag jag haft överhuvudtaget som politiker eller upplevt som människa.
Du lyssnar på P3 Dokumentärvärlden om folkmordet i Rwanda. Berättelsen om 100 dagar i helvetet. Jag heter David Mer.
Why do I think I survived? I can't tell.
På en stenbänk, mitt i Kigali, i en minneslund, sitter Yvonne. Hennes blick har fastnat på det tysta vattenfallet som sakta rinner ner i fontänen framför henne.
I was not precious than anyone else. I was not that valuable than anyone else.
Hibiskusen har just börjat blomma. På träden hänger avokados stora som mangos. Om det inte vore för Gud så skulle jag inte leva idag, viskar Yvonne.
If I'm still alive, if I was saved in the genocide, it was not because of me. It was because of Almighty God. It was his plan to save me.
Runt omkring henne kvittrar fåglarna. Det gjorde de också i april 1994. Då var Yvonne 14 år. Hon hade just att femman.
Maybe I survived to achieve what my family didn't achieve. Maybe I survived to build this country, to make things change. Maybe I survived to be able to tell the story.
Jag satt på Ekoredaktionen i februari 94 och läste nyhetstelegram och råkade fastna för ett telegram från Rwanda där man citerade en FN-rapport som varnade för förfärliga saker. Det beskrevs hur extremister förberedde våldshandlingar mot tutsi-minoriteten. Man samlade på sig vapen, man byggde upp förråd med machetes och man uppviglade befolkning. Och slutsatsen var ju att Rwanda går mot en blodig katastrof om inte omvärlden gör någonting. Det fanns alltså på papper.
I februari 1994, 2 månader innan folkmordet, var Finn Ogren biträdande chef på Ekot.
Så jag gjorde ett inslag i Ekot som sändes och mina kollegor tyckte att det var ett väldigt blodigt inslag vad du tar i.
Helt i skuggan av världens mer uppmärksammade konflikter var en FN-styrka på 1500 man i veckan inblandad i våldsamma upplopp i Rwandas huvudstad Kigali. De försökte förgäves få stopp på tusentals människor som beväpnade med påkar och djungelknivar saboterade ett möte som den politiska oppositionens ledare försökte hålla. 8 civila dödades. Ännu ett i raden av talrika och till synes ändlösa små och stora blodbad.
Det skulle dröja nästan 2 månader innan Rwanda nämndes i media igen. Och då var den blodiga katastrofen ett faktum.
Ingen kan ju säga att vi inte visste om vad som pågick. Absolut inte massmedia, för det fanns ju på telegrammen.
Längs med ekvatorn, på Afrikas östra sida, inklämt mellan Kongo, Tanzania, Uganda och Burundi, ligger Rwanda. Ett land mindre än Småland, men med en befolkning större än Sverige. Finn Ogren är idag chef för Radiohjälpen och bodde i Rwanda i 4 år i början av 2000-talet.
Det är alltså otroligt vackert. Det är en blandning mellan Toscana och de där mjuka alper, fast de är gröna. Många floder som sjöar, så det är ett fantastiskt land.
Rwanda kallas för de 1000 kullarnas land. Och det var bland annat kullarna som gjorde att slavhandlarna aldrig nådde fram på 1800-talet. Rwanda var avstängt från den yttre världen och styrdes i flera sekel av lokala kungadömen.
Det rwandiska kungadömet var väldigt välorganiserat. Det var oerhört hierarkiskt, vilket också spelat in på fortsättningen. Det var en lydnadskultur, kungens vasaller bestämde.
Men så kom 1900-talet och med det den vite mannen. De första att kolonisera Rwanda var tyskarna. Men efter att ha förlorat första världskriget förlorade även tyskarna flera av sina kolonier. Och Belgien tog över mandatet över Rwanda. Befolkningen i Rwanda bestod av 3 etniska folkgrupper. Hutuer, Tutsis och så Tuas. Hutuerna var i majoritet med över 85% av befolkningen. Tutsierna var drygt 10% och Tuas tillhörde mindre än 1% av befolkningen.
Från början så är det ju en blandning av flera olika folk, men vi får ju gå tillbaka fruktansvärt långt tillbaka i tiden, alltså i många 100 år. Där tutsierna då har kallats ett högväxt boskapsfolk, hutuerna mera traditionellt jordbrukare.
Historiker och antropologer kan än idag inte komma överens om ursprunget till denna indelning som är väldigt avgörande i landets historia. Många menar att skillnaden endast var social, att det var en klass- och kastskillnad. Grupperna hade alltid talat samma språk, bekänt sig till samma religion och berättat samma mytiska historier om sina förfäder. Men så 1933 hände något som la grunden för den splittring och det hat mellan hutuer och tutsier som till slut skulle leda till folkmordet.
Belgarna som införde ID-kort, man var hut eller tutsi, där läggs ju grunden till folkmordet, det var vansinnigt när de gjorde det.
De belgiska kolonisatörerna organiserade en folkräkning. Grupper av belgiska byråkrater delade in hela befolkningen som antingen hutu, tutsi eller tua. Man mätte kroppslängd. Med linjaler mätte de näsor och formen på ögon. Tutsierna var längre, hutuerna kortare och bredare. Alla som hade fler än 10 kor blev automatiskt tutsier. Hade man färre blev man hutu. Alla fick ett ID-kort och på det stod det vilken folkgrupp man tillhörde. Från att ha symboliserat sociala skillnader radikaliserades nu skillnaderna och blev en rasfråga. Det här var 1930-tal och rasfrågan var högaktuell i Europa.
Under kungamakten så var det faktiskt så att du kunde bli befordrad till tutsi och också nedklassad till hutu om du misskötte dig i kungens ögon. Så det var lika mycket socialt som det var etniskt. Och sen många 100 år av blandning, blandäktenskap har gjort att det finns en slags tutsi-arketyp. Men det där är ju en gammal arketyp som nästan har försvunnit. Jag kan inte se skillnad på hutu och tutsi på något sätt idag.
P3 Dokumentär, världen.
I århundraden hade tutsier och hutuer levt fredligt ihop. Men efter belgarnas folkräkning började osämjan växa. Tutsierna, som tillhörde minoriteten, var de som styrde landet under belgarnas överinseende.
Belgarna valde minoriteten tutsierna. De tyckte att de var imponerande, tyckte de var ett sofistikerat folk. Det var den gamla eliten, de som hade utbildning. Så att de fick fortsätta att vara överhet ett tag tills det passade att byta.
Men när den rwandiska kungen dog under mystiska omständigheter 1959 började slutet för tutsielitens styre. Våldsamheter bröt ut och hundratusentals tutsier tvingas fly till grannlandet Uganda. Hutuer, som i decennier levt under tutsiernas envälde, var hungriga efter makt. Det skedde massaker och förföljelse mot tutsier över hela landet.
På den gamla kolonialtiden så pratade man om något, man hade ett uttryck som hette The President's Man on the Hill. Burgmeister, alltså borgmästaren i kommunen. Han blev upprinna presidenten som sa att du, vi har lite oro här, oppositionen bråkade, demonstrationer. Gå ut och slå ihjäl en 20, 30, 40 tutsis. Och så gjorde man det. Under 60, 70, 80-talet var det många så här små pogromer. Det fanns en lynad från överheten, centralstyr, som var väldigt, väldigt skalig och som är en av nycklarna till varför folkmordet överhuvudtaget kunde genomföras.
1962 utropades Rwanda till en oberoende republik. Grégoire Kayibanda valdes till landets första president. Han var hutu, karismatisk och ideologisk. Han ville att alla hutuer skulle ena sig politiskt och etniskt mot det som han menade var den gemensamma fienden, tutsien. Till exempel förbjöds giftermål mellan de två folkgrupperna och man förbjöd tutsier att göra militärtjänst. I en oblodig kupp 1973 störtas Kayibanda av hans egna arméchef Juvenal Habyarimana. Han utropades själv till ny president. Under 70- och 80-talet fortsatte tutsiernas marginalisering. De har svårt att få statligt arbete och att studera. De lever under förtryck och utsätts för mindre massaker. Fler och fler flyr landet.
Under åren har det ju byggts upp en ganska stor diaspora, alltså rwandier i utlandet, som organiserade en motståndsrörelse i Uganda. Och när den här militärregimen blev värre och värre och mer med förtryckande och små utrensningar, mördandet fortsatte, så formerade man ju en grillarörelse som gick till attack.
Exilrwandierna som flytt sig 1959 utgjorde ett av Afrikas största flyktingproblem. De var statslösa. Regimen i Rwanda nekade dem rätten att återvända och i Uganda vägrades de permanent uppehållstillstånd. Grillarörelsen som startades kallade sig Rwandas patriotiska front, RPF, och bestod av landsflyktiga rwandier som flytt sedan 1959. De ville återvända till sitt hemland, få slut på utrensningar, diskriminering och förföljelser. Den 1 oktober 1990 invaderar delar av Tutsi-gerillan Rwanda. Inbördeskriget har börjat.
When I came to know that I'm a Tutsi, I was only 5 years old, and I was with my cousin in class. Then they told us to stand up, and they said, Hutu on that side and Tutsi on that side. We didn't know who we were, we just remained seated. And the teacher came and said, you go to that side, and you go to that side. We said, how come? We are cousins. How come she's going to the Hutu side? And I'm going to the Tutsi side.
I en sömnig liten by i Rwandas södra provins, inklämd mellan bananplantage och kaffeodlingar, växte Yvonne upp, ovetande om sin etnicitet och dess konsekvenser. I flera generationer hade hennes släkt levt i byn, omgiven av böljande gröna kullar. Hon hade en stor familj, 4 systrar, minst 25 kusiner, mostrar, fastrar, farbröder och morbröder.
1990, it was worse because they were mistreating Tutsis from any level of age, old, middle, teenagers, even young.
I början av 90-talet förvärrades situationen, berättar Yvonne.
Because I was only 10 years to 11, but they were beating me up. They were mistreating us as if we were grown people. It was really, really a hell.
Yvonne, hon var lyckligt lottad. För hon var en av få i sin by som fick gå i skolan. Hon älskade skolan. Matte, franska. Från första klass fick hon bara toppbetyg. Men så började hon fyran.
Things changed.
Hon fick en ny lärare.
She was from north, in the north of the country. The majority are Hutus.
Dagligen förelämpas Yvonne av sin lärare.
She was really, really an extremist.
Ibland blir hon slagen.
She was always insulting us, humiliating us. She was beating us. That year was really, really bad for me. And it was like, we did something wrong towards her that we didn't know. And we didn't even know how to rectify where we went wrong.
För Yvonne kändes det som hon hade gjort något fel. Men hon visste inte vad det var för fel hon hade gjort. Hon visste framförallt att hon skulle rätta till det fel hon gjort.
If you were asking like permission to go to the toilet, she was saying no. If you wanna pee, pee there in your seat. For my whole year in P4, I've never raised my hand to answer a question, neither to ask a question. But as we were young, we couldn't match our ethnic group and why she was hating us.
Yvonne slutade räcka upp handen och ställa frågor. Hon vågade inte ens fråga om lov att gå på toaletten. Yvonne förstod inte att anledning till att hennes lärare hatade henne var för att hon var tutsi.
From that time I started to feel like choosing people to whom I should talk to. I have to know who you are before I talk to you. I have to know who you are before I get close to you, because if you're a Hutu, I don't know what you may do to me.
Efter nästan 20 år vid makten börjar stödet för president Habyarimana och hans militärdiktatur att sjunka. Han pressas av oppositionen, han pressas av gerillan som kommer in från norr och han pressas av grannländerna att släppa tillbaks flyktingar in i landet igen. Han ser sin chans att hålla fast vid makten genom att ena hota oppositionen mot en gemensam fiende. Fienden är tutsien. Hutuerna, som bestod i närmare 90% av befolkningen, pumpas med propaganda om tutsierna och RPFs planer på att erövra landet och ta över makten igen. Presidenten tar hjälp av de statliga medierna för att nå ut med sitt budskap. Men det är inte nog. Ihop med hans innersta krets grundas den privata radiostationen Radio Television du Libre Mille Collines, RTLM. En stor del av Rwandas befolkning var analfabeter. Därför var radion central. Finn Norgren igen.
Den här radiostationen var väldigt viktig, för du hade en populär radiostation som spelade häftig musik och som drev en väldigt oblyg kampanj, alltså utrota kackelackorna. Det var närmast en nazistradio alltså, som helt oemotsagt bräkte ut ett hatbudskap. Man kallade det hatradio.
RTLM skilde sig från den statliga radion. Man spelade modernare musik, tonen var informell och livlig. Man bjöd in gäster från gatan och byggde därigenom upp en legitimitet som folkets röst. Syftet med den nya radiostationen var att bana väg för folkmordet.
Pågår det tillräckligt länge om människor som inte har så mycket annan information i en enpartistat, i militärdiktatur, inte får några andra källor, så människor påverkas av dem. Så det fanns en grogrund för att släppa lös det här vanvettet.
Det var ett oöverträffat propagandavapen. Tonen blev hårdare och påhoppen mot tutsier mer extrem. Rwanda slits sakta sönder under inbördeskrigets hårda verken. Tutsierna utsätts för fler och fler attacker.
Sen mobiliserar man ju då en ganska outbildad gatumilis av människor som man gav vapen och trummar in budskapet att tutsierna hotar oss om inte du går till vapen för att vi ska just utrota slödet. Det var en propagandaapparat. Så naturligtvis, de ledarna här var militärer.
Gatumilisen tillhörde ungdomsfalangen av presidentens parti. De kallade sig Interahamwe, vilket betyder vi som arbetar ihop. På sin höjd bestod milisen av 30 000 man. Mord och massaker utförda av Interahamwe och Hutu-extremister sker med jämna mellanrum, men förblir ostraffat. Inbördeskriget är inne på sitt tredje år. Ett fredsavtal förhandlas fram mellan RPF-gerillan och Rwandas regering i staden Arusha i Tanzania. I fredsavtalet ingick ett eldupphör, en tillfällig samlingsregering skulle bildas mellan medlemmar från både regeringen och RPF, och så småningom planerade man demokratiska val. Avtalet kom att heta Arusha-avtalet och skulle implementeras med hjälp av en FN-styrka på plats. Det fanns stora förhoppningar i landet och även i omvärlden. Vi hör för detta statsministern Ingvar Carlsson.
Ja, det fanns ju rätt stor optimism om FNs möjligheter att nu agera. Det kalla kriget hade upphört. Vetorätten i säkerhetsrådet utnyttjades inte på det systematiska sätt som både Sovjet och Kina å ena sidan och USA på den andra sidan hade gjort. Vi trodde ju väldigt mycket på de fredsbevarande styrkorna.
Man trodde att med signeringen av Arusha-avtalet skulle Rwanda gå från en militärdiktatur till ett öppnare och mer demokratiskt samhälle. Alla de hundratusentals rwandiska flyktingar som bodde i bland annat Uganda skulle äntligen få återvända hem.
I efterhand kan man konstatera att Arusha-avtalet var ju en del av att pusha på extremisterna. De vill inte ha någon kompromiss, de vill inte ha någon lösning.
P3 Dokumentär.
Du lyssnar på P3 Dokumentär Världen om folkmordet i Rwanda.
Första gången, det är ofta så, det var bilderna från en flod och det flöt en massa lik ner. Då förstod jag att det höll på att hända något fruktansvärt där.
1994 satt Ingvar Carlsson i opposition som Socialdemokraternas partiledare. Han hade, precis som den sittande borgerliga regeringen, haft minimal kontakt med Rwanda tidigare. Överlag berättade han var kunskapen om landet och dess historia dålig.
Ja, Rwanda hade ingen olja. Rwanda hade ingen strategisk betydelse. Det kalla kriget var över. Paradoxen var ju att det fanns ett större intresse att bevaka, så att säga, även Afrika maktpolitiskt under det kalla kriget. För då var ju det en strid mellan öst och väst. Och Rwanda, ja, det var ett land som alltså inte omvärlden tyckte hade så stor betydelse. Mycket cyniskt, men så var det nog tyvärr.
Även mediebevakningen av landet var ytterst liten. Fokus låg på Tanzania, Zimbabwe, Uganda och framförallt Sydafrika och kampen mot apartheid. 5 år efter folkmordet skulle Ingvar Carlsson bli tillfrågad av FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan att göra en oberoende utredning av FNs handlande under folkmordet.
Just då hade FN 70 000 soldater i fredsbevarande styrkor, så att FN hade tänt så mycket man orkade, tyckte man, på sina resurser.
När fredsavtalet skrivs under i Arusha 1993 skapar FN fredsstyrkan United Nations Assistance Mission for Rwanda. UNAMIR kom den att kallas.
FNs uppdrag var att stödja en fredsprocess.
Enligt fredsavtalet skulle makten delas mellan RPF-gerillan och den sittande regeringen. FN skulle stödja processen och se till att samlingsregeringen bildades.
Och vad som diskuterades under hösten 1993, det var vilket mandat skulle den styrkan få, alltså vilket uppdrag skulle den ha, vilka rättigheter skulle den ha och möjlighet att kunna ingripa, eventuellt med våld, hur många soldater och så naturligtvis rekryteringen av soldater till FN.
Den stora frågan var om UNAMIR skulle tilldelas ett kapitel 6 eller ett kapitel 7-mandat. Ett kapitel 6-mandat innebär att uppgiften endast är att bevaka och förhålla sig strikt neutral. Man får varken bruka våld eller ingripa i konflikter. Ett kapitel 7-mandat är kraftfullare. Det innebär att styrkan har rätt att ingripa i ett lands inre angelägenheter med våld. Efter flera månaders förhandlingar i New York fattar FNs säkerhetsråd till sist ett beslut. Det blir det vekar kapitel 6-mandatet.
Mandatet att det var så pass svagt, det kom att få väldigt negativa konsekvenser när sen det här bröt ut.
UNAMIRs uppdrag blir att bidra till säkerheten, inte garantera den. En väsentlig skillnad i ett krigshärjat land. Men de ska inte bevaka hela landet, utan bara huvudstaden Kigali. De får inte heller beslagta vapen och ammunition, utan bara informera och upplysa om vart gömmorna finns. På grund av det begränsande uppdraget blev också styrkan endast lätt beväpnad. När väl säkerhetsrådet klubbat igenom resolutionen började diplomatiska arbetet med att fastställa vilka länder villiga att ställa upp med soldater. Det skulle visa sig vara väldigt få. Ingvar Carlsson igen.
Vad som hade hänt mindre än ett år tidigare var ju katastrofen i Somalia.
Minst 12 amerikanska FN-soldater har dödats i blodiga strider som bröt ut i Somalia igår mellan FN och anhängare till krigsherren Aidid. Det meddelade amerikanska försvarsdepartementet Pentagon.
Det är mest känt under namnet Black Hawk Down. 18 amerikanska marinsoldater skjuts ihjäl under en fredsbevarande operation och deras kroppar skändas på öppna gator i Somalias huvudstad Mogadishu. I USA blir reaktionen våldsam.
Det är lite svårt att förstå Rwanda om man inte vet om eller tänker på det som hände i Somalia. Det blev en mer negativ inställning i världssamfundet till fredsbevarande operationer. Man såg riskerna för sina egna soldater. Man såg svårigheterna på ett annat sätt. Det ledde till att president Clinton till exempel gick till amerikanska kongressen och föreslog mycket starka begränsningar för amerikansk medverkan överhuvudtaget. Och man kan säga att redan från början så var det en ovilja från det internationella samfundet att gå in i ännu ett land. Och det fick en förödande inverkan i min uppfattning på FNs möjligheter att handla i Rwanda.
Det sorgliga är att Somalia och Rwanda är mer olikt än vad Sverige och Rwanda är. Det är det där att man buntar ihop Afrika. Är det någonting som Rwanda är likt så är det Bosnien. Vi borde ha lärt oss väldigt mycket av Bosnienkriget som då hade varit i 3 år. Därför psykologiskt är det väldigt likt det här sättet att demonisera en fiende och skrämma människor. Så det var ett stort misstag.
Länderna som erbjuder trupper är Kanada, Belgien, Tunisien, Ghana och Bangladesh. Befälhavare för FN-styrkan blir den kanadensiska generalen Romeo Dallaire. Under sig har en styrka på 2500 man. Men det skulle ta 5 månader innan hela styrkan var ihoppusslad och på plats i Kigali. När general Dallaire anländer till Kigali hänger fredsavtalet på en skör tråd.
Nästa problem, de soldater som kom dit är barmligt dåligt utrustade, väldigt dåligt utbildade, ingen stark ledning. En del av nationaliteterna gjorde som de ville och accepterade inte att styras av general Dallaire. Den styrkan som var där, det var vår bedömning, den hade inte kapacitet, inte kraft, inte vapen för att ens klara enligt paragraf 6 sitt uppdrag. Och de hade absolut inte förutsättningar att klara paragraf 7. Och detta visste Hutu-extremisterna om. De visste om precis de här svagheterna. De visste om att FN skulle inte ha kapacitet att handla.
I januari 1994 får general Dallaire oväntad hjälp. Han blir kontaktad av en informatör som berättar att en hemlig grupp Hutu-extremister planerar att omkullkasta fredsavtalet och utrota deras fiender. Källan är högt uppsatt i regeringen och han berättar att det finns planer på att utplåna inte bara tutsier utan även moderata hutuer som motsätter sig deras plan. Han berättar också att det finns planer på att mörda några av general Dallaires belgiska soldater, FN-styrkans ryggrad. Som bevis avslöjar han var vapendepåer ligger gömda.
Det telegrammet är ju väldigt omskrivet i debatten om varför misslyckandet blev så stort som det blev.
Romeo Dallaire skriver ett brådskande telegram till FNs generalförsamling i New York. Han skriver att det pågår registrering av alla tutsier och att det finns planer på att sedan utrota dem. Man planerar att oskadliggöra de belgiska soldaterna så att hela den belgiska styrkan ska återkallas. General Dallaire skriver att han planerar en räd mot milisens vapengömma inom 36 timmar.
Men han skriver också i telegrammet att det kan vara en fälla. Han använder ordet trap. Alltså att locka in FN-soldaterna i någonting och som de då skulle få svårt att sen klara ut både formellt och också reellt. Om de inte kom in med tillräcklig militärstyrka när de skulle göra det här.
I New York mottog Kofi Annan faxet med skepsis. Han beordrade general Dallaire att inte vidta åtgärder och uppmanade honom att dela informationen med den rwandiska regeringen, trots att den var starkt kopplad till Hutu-extremisterna. Kofi Annan uppmanade general Dallaire att absolut inte sätta FN-soldaterna i en position där de kan behöva använda våld.
I och för sig förstår jag hur man resonerade i Annans sekretariat där, därför att det hade diskuterats om man skulle ge rätt att på det här sättet till exempel ingripa mot vapengömmer och ta beslag. Och det hade säkerhetsbestämt, nej det ska de inte göra. Och i grunden kan du säga, vad var huvudorsaken då till det här misslyckandet? Brist på politisk vilja. Det fanns inte hos medlemsstaterna en vilja att vidta de åtgärder, ställa upp med de resurser, skicka de soldater som skulle behövas. Det var det grundläggande felet. Och det fick konsekvenser för mandatet, det fick konsekvenser för vilka soldater som kom dit, det fick konsekvenser för förmågan att ingripa när sen folkmordet satt igång den natten mellan den 6 och 7 april på allvar.
Dagens Eko kvart i fem. Krigstillstånd efter flygkraschen i Afrika där två presidenter dog.
Det låg ett betungande mörker över Kigali när president Habyarimanas privatjet flög in över huvudstaden. Egentligen reste Habyarimana aldrig på natten. Men just den här kvällen, den 6 april 1994, ville han hem. Han hade varit på fredsförhandlingar i Tanzania. Flygplanet hade han fått en gåva av Frankrikes president François Mitterrand. Det var nytt, snabbt och säkert. Med på planet fanns även Burundis president Cyprien Entariamira. Planet är på väg ner mot landningsbanan när himlen plötsligt lyses upp. Två luftvärnsrobotar har avfyrats. Den första träffar vingen. Den andra spränger planet i bitar. Alla ombord dödas.
Vi fick ett telefonsamtal mitt i natten och jag låg länge i sängen och tänkte nej, men det är någon som har ringt fel, jag svarar inte. Men signalerna fortsatte att ljuda, så till slut så sa min fru, nej men du kanske ska gå upp och svara. Och då svarade jag och då fick vi besked av en pastor som sa att presidentens plan har blivit nedskjutet och han är död. Så håller inomhus imorgon.
Nyheten om presidentens död sprids på bara ett par minuter. Radiostationen RTLM avbryter sina sändningar för att förmedla nyheten. Över hela Kigali upprättas vägspärrar. Man hör sporadisk skottlossning och explosioner. Än idag vet man inte vem som avlossade raketerna som sköt ner planet med de två presidenterna. Vad man vet är konsekvenserna av deras död.
Klockan är 17:30 här i Ekot. Det råder fullt krig i Rwandas huvudstad Kigali efter flygkraschen igår kväll då både Rwandas och grannlandet Burundis presidenter dödades.
Det var inte en vanlig dag vi vaknade till, utan det var rejält mycket mer skottlossning den här morgonen än det var tidigare nätter. Och vi såg ner i dalen nedanför vårt compound att det var betydligt mindre biltrafik på gatorna och skottsalvorna, de ekade egentligen hela dagen.
Dag Bolin hade bott i Kigali i 2 år med sin fru och sina 3 barn. Han var där genom Pingstkyrkan och jobbade som koordinator på Sida-finansierade projekt. Genom sitt arbete hade han mycket kontakt med lokalbefolkningen.
Och vi tänkte att ja, men det är väl folk som är lite firar kanske eller på något sätt är missnöjda och genom att skjuta lite. Men ju längre timmarna gick på den dagen och ju mer kontakt vi hade med rwandeser så insåg vi nog att det här kommer kanske inte lugna ner sig efter en dag utan det kommer att fortsätta.
Den första dagen höll de sig gömda in i sitt hus. Dag höll kontakt med ambassader och svensk media.
Min fru gick hemma och såg till att våra barn mådde bra. Att de inte led någon skada eller inte ens behövde höra skottsalvorna ut på gatan.
Ju längre dagen gick, desto högre och mer intensiv blev skottlossningen utanför deras hus.
Vi hörde talas om människor som kom till oss och som ringde till oss att man dödar mycket människor i Kigali just nu. Och vi hörde talas om sådana som vi kände som har blivit dödade. Och det kom människor till oss som tog sin flykt till en kyrka som låg precis jämte oss. Som berättade hur man har varit tvungen att köra i zigzag på gatorna mellan alla döda kroppar. Och då började vi inse att här är det betydligt värre nu än det har varit de här dagarna tidigare när det har varit lite oroligt. Inte bara lite oroligt nu, utan nu är det något allvarligare.
I en annan del av Kigali väcktes Yvonne samma morgon tidigt av sin morbror.
The next day, on 7th, things were really changed.
Det var påsklov och av en tillfällighet hade hon rest till Kigali för att hälsa på sin moster som skulle föda barn.
They came to wake me up 5 a.m. in the morning. They said, Ivan, wake up. I said, hey, what's going on? Why are you in my room? I said, shut up. Now listen. I said, something happened. And something bad. I said, what? The president of Germany is dead. And they are now focused to the Tutsis. Because they think it's Tutsis who killed him. They think it's RPF who killed him. So now they are getting their revenge. It's now being killed.
I Kigali rådde fullständigt kaos. På RTLM-radion sände man ut att det var RPF-gerillan som skjutit ner planet och man började uppmana till jakt på tutsier. Namnlister och adresser till tutsier lästes upp. Tidigt på morgonen skickade general Dallaire belgiska och ghanesiska FN-soldater för att beskydda den rwandiska premiärministern Madame Agathe. Hon var hutu, men känd för sin moderata inställning. Men strax efter att soldaterna anlänt till hennes hus omringades de av rwandiska soldater.
De flesta av offren är anonyma, men några av offren vet omvärlden vilka de är. Igår avrättades 10 belgiska soldater som hade till uppgift att vaka över premiärministern. Premiärministern försökte fly, men försöket misslyckades. Hon mördades och belgarna fördes bort, misshandlades och sköts.
FN-soldaterna var under strikta order att inte bruka våld. Så när huset stormades under gevärshot lämnade FN-soldaterna ifrån sig sina vapen. De ghanesiska FN-soldaterna släpptes efter en stund, men de belgiska soldaterna tog som gisslan. Strax därpå sköts premiärministern ihjäl. Finn Nogren igen.
De första som mördades första natten, det var hutuer, hutu-oppositionen. Man använde det etniska argumentet för att skrämma människor med och för att uppvila människor. Men de första som nackades, det var ju faktiskt intellektuell opposition som var hutu.
De belgiska FN-soldaterna fördes bakbundna bort till militärbaracker i en annan del av stan. Strax därpå avrättas alla 10 soldater. Precis som den hemliga informatören 3 månader tidigare varnat dem. Vi hör Ingvar Carlsson.
De räknade ut att om vi mördar ett 10-tal så kommer den belgiska regeringen inte kunna stå emot, utan då kommer de lämna och då blir vi kvitt den starka delen av FN-styrkan. Och det var precis det som hände. Jag menar att från denna stund borde säkerhetsrådet ha begripit att nu händer det något väldigt allvarligt. Jag tycker inte man kan säga att de behövde mer information än vad de fick då.
P3 Dokumentär, världen.
Good afternoon everybody. I wanted to start with the situation in Rwanda. The president called the secretary of state this morning to express the president's concern about the safety of Americans in Rwanda. In light of the deteriorating situation there.
Det har knappt gått 2 dagar sedan president Habyarimana dog och nu börjar västvärlden oroa sig för sina egna medborgare på plats i Rwanda. Men medan FN diskuterar huruvida man ska stanna eller lämna Rwanda har nu Hutu-extremisterna börjat sin kampanj för att sprida mördandet av tutsier ut i hela landet. Under täckmanteln av inbördeskrig slaktas oskyldiga civila i tusental. För Yvonne, som är tutsi, har snaran dragits åt. I flera dygn har hon legat gömd under sin morbrors säng medan skottlossningen pågått utanför huset. Inte ens där är hon säker. Hennes morbror uppmanar henne att gömma sig i ett annat hus och ensam ber hon sig iväg.
I left without nothing. We were passing on roadblocks with people who are shouting, insulting Tutsis, who are saying that they have to search them, get them from anywhere they may be, from anywhere they may hide. And I realized that though before it was really bad, now things have changed. Now it's worse.
Ute på gatan har det upprättats vägspärrar, bemannade av berusade milismän som skriker att alla tutsier ska hittas och sen ska de mördas. Yvonne inser att situationen nu är värre än någonsin.
I couldn't imagine the extent of genocide of things the way they happened, but looking at them, the way they are carrying their weapons, insulting people, shouting on people, it was really scary.
Hon hittar fram till sin mosters hus.
And I found the place to hide was full of women and children, young children. They said there's no place anymore to hide. So you have to go to your other auntie and see if you can hide yourself there.
Där fanns inte plats för henne, så de skickade henne till ännu en moster. En väg som vanligtvis tog henne 10 minuter att gå, tog nu 3 timmar.
Because I had to hide myself and walk, hide and walk, hide and walk, hide and walk.
Men när hon kom dit så skrek de på henne.
When I got to my auntie's place and when they saw me, they shouted, they said, where do you think you are going? Is this a place to hide or you are coming to be killed with us? And I said, if you have to be killed together, let's be killed.
För pingstmissionären Dag Bolin och hans familj börjar situationen bli mer och mer ansträngd.
Jag vet inte någonting. Vi får ingen information här hur det är. Vi träffar inte några andra människor heller. Vi går här och väntar nu på att vi ska få besked från ambassaden att bli evakuerade. Jag pratade just med franska ambassaden och de ser det som så att det kommer ta tid att få ut sina egna landsmän. Och innan de har fått ut sina egna landsmän så kan inte vi bli på tal.
Och så hade vi kontakt med ambassader under de här dagarna och till slut så var det tyska ambassaden då som sa att nu är det läge att evakuera alla utlänningar.
I Bryssel meddelades idag att belgiska fallskärmsjägare har försatts i högsta beredskap för att kunna flyga till Rwanda om den belgiska regeringen bestämmer sig för att försöka få ut de 1200 belgare och andra utlänningar som finns i landet.
Under natten till den 8 april, 48 timmar efter presidentens död, hade franska kommandosoldater landat i Kigali och säkrat flygplatsen. Men de löd inte under FN. Deras enda uppgift var att undsätta alla västerlänningar. De var under strikta order att inte evakuera rwandier. I Burundis huvudstad, Bujumbura, väntade 350 amerikanska marinsoldater på order att rädda amerikanska medborgare. Frankrike skickade in 500 kommandosoldater. Belgien skickade 1000. Styrkan som FN-generalen Roméo Dallaire i flera månader bett om var plötsligt på plats inom loppet av några dagar. Vi hör Finn Nogren igen.
Det är ju det skamligaste av allt. Man åker dit och evakuerar vita fransmän, åker dit och evakuerar utlänningarna. Och förtvivlade människor försöker ta sig in på FN-förläggningen och försöker ta sig in på ambassaden och få hjälp. Så att helt konkret står ju då FN och har alltså fullkomligt desperata, skräckklara människor som tigger, rädda oss, rädda oss, rädda oss, och får inte göra det. De har inte mandat att skydda dem, de får inte ingripa.
Det är klart att man känner fruktansvärt dåligt samvete. Det är alltid så att vi västerlänningar kan liksom, det behöver inte vara ett krig i Rwanda, men även om det kommer en jordbävning någonstans eller en hungersnöd någonstans, så tar vi bästa flyg hem, åker hem till Europa och sätter oss i säkerhet.
Inom loppet av 4 dagar hade nästan alla utländska medborgare rest sin väg. Vi hör pingstmissionären Dag Bolin.
Det känns inte bra att kunna säga att ja, jag lämnade Rwanda när det blev het om öronen. Så tänker jag nu. Då, när jag stod där mitt i detta och jag hade, framförallt så var jag pappa till 3 små barn. Det är klart att då tror jag att jag tänkte mest på mina barn. Tänkte att jag måste föra ut dem i säkerhet i första hand.
Efter mördandet av de 10 FN-soldaterna rådde det landsorg i Belgien. Som en direkt konsekvens bestämmer sig den belgiska regeringen för att avbryta uppdraget och återkalla hela sin trupp. Det blir ett stort slag mot den redan hårt ansträngda FN-styrkan.
Belgiska soldaterna var, vad man än vill säga, det var de som var bäst kvalificerade, bäst utrustade.
Men den belgiska regeringen vill inte genera sig genom att dra sig ur Rwanda ensamma. De inleder en massiv kampanj för att övertala säkerhetsrådet om ett totalt tillbakadragande av UNAMIR.
Men då hände ju detta märkliga att FN istället för att då öka och skicka dit fler personer, så bestämmer sig för att minska och straffa Rwanda genom att, ja, vill ni inte delta i det här så drar vi oss tillbaka. Och just det beslutet är väl kanske det mest obegripliga. Man borde ha begripit att det folkmord pågick och man borde ha förstärkt trupperna, och istället går man den andra vägen. Jag tycker det är oförsvarligt. Det är helt obegripligt att man agerade så.
Du lyssnar på Peter Dokumentär Världen om folkmordet i Rwanda.
I Rwanda i Afrika fortsätter våldsamheterna för femte dagen i följd. Och enligt de senaste uppgifterna har över 20 000 människor dödats.
Det har nu gått 5 dagar sedan presidentens plan störtade, och enligt Röda Korset har redan 50 000 personer mördats. FN-generalen Dallaire har begärt en truppförstärkning från högkvarteret i New York. Av en brittisk journalist blir han tillfrågad om hur han ska få stopp på mördandet.
General, you do say that people are being killed. What can the UN do about it?
I'll send me troops. What more do you want me to say? I'm waiting here. So send me troops.
Han hade bett om 5 000 soldater. En siffra som enligt honom skulle kunna få slut på mördandet. Men Romeo Dallaires begäran nekas. FNs säkerhetsråd röstar enhälligt för att dra tillbaks 90% av de fredsbevarande trupperna. Lämnad i Kigali är general Dallaire med 270 stycken dåligt utrustade soldater från utvecklingsländer. Mat och bränsle börjar ta slut. Utrustningen är förstörd och moralen har nått botten. Hutu-extremisternas plan har lyckats. FN har skrämts bort. Ingvar Carlsson igen.
Jag mötte ju många överlevande som var väldigt bittra på FN och sa att det hade varit bättre om FN inte hade varit här överhuvudtaget, för nu gav de oss en falsk trygghetskänsla. Vi trodde ju, de människor som tog sig till skolan trodde ju att de gick till en säker plats, därför att den bevakas av FN. Och hade vi inte trott på det, då hade vi försökt hitta andra vägar där vi hade kanske haft större chans att överleva.
Every day we were facing people who come to search so that they can know how many girls we are in the house, so that they can get an exact number of girls they're gonna rape before kill them.
Yvonne håller sig fortfarande gömd i sin mosters hem. Varje dag kommer berusade Interaham och Emelis och räknar antalet kvinnor som gömmer sig. De vill veta hur många de kan våldta innan de mördar dem, minns Yvonne.
If we are 8 in the morning, we didn't know if by midday we're gonna still be alive. If 3 p.m. pass, we didn't know if by 5 p.m. we'll be alive anymore. So it was like living hour by hour, minute by minute, without knowing if the next minute you'll be alive, without knowing if the next hour will be alive.
De levde minut för minut, timme för timme, ovetande om hur länge de skulle vara vid liv.
They were coming, searching after searching, beating us up, insulting us, telling us really, really hurting words. It was really bad. It was unbearable.
I huvudstaden Kigali pågår intensiva strider mellan RPF-gerillan och regeringssoldater. Den 12 april säkrar RPF-gerillan parlamentsbyggnaden. Gömd i huset med Yvonne fanns en kvinna vars son stred på RPF-sidan. Han kom till undsättning och lyckades rädda alla kvinnor och barn som Yvonne gömt sig med. De tar skydd i parlamentet. Men inte ens där kan de undvika striderna. Granater och skottsalvor viner genom luften. En del landar i parlamentet. Under natten dör flera av granateld.
Even people who have been killed there. Nobody have been killed by someone looking at him. No one suffered that scary of being killed. All of them, they were killed by bomb crash fragments, but no one was killed by someone looking at him or at her as a militia.
De som dog behövde åtminstone inte se sina mördare i ögonen, säger Yvonne. Fler och fler tutsier lyckas söka skydd på kullen som RPF har säkrat. Skadade, halvt döda, utsvultna efter dagar utan mat, anländer de till parlamentsbyggnaden. Där tar Yvonne och andra som räddats hand om skadade och badar öppna sår så gott de kan.
They were coming all injured from head to feet, and many women were raped, so we had to treat them the way we could. It was a very bad experience.
Nakna, sårade, låg män utslagna framför henne. Kvinnor kom, gamla nog att vara hennes mamma, våldtagna, vanställda. Alla kände sitt ansvar att hjälpa till.
Having someone who will be your father naked in front of you because you have to treat him, you have to take care of him, to wash him. It was really, really, really bad to see that. Having someone old enough to be your mother, who have been raped, not only raped, but also injured in her intimate place, and you have to wash that place, if it getting all of those nasty things inside her body with your own hand, and you have no other option to say no. Everyone was feeling responsible to take care of them, regardless your age, regardless who is that person injured and the way the person is injured. Sometimes I'm feeling, I was like, this is a nightmare. This is not real. This is not life. This is a nightmare.
P3 Dokumentär, världen.
When I was killing the Toots, I really hated them. And I even told them as I was killing them that I hated them. But when you ask him why, he says, we were taught to hate them.
För att förstå förövaren måste man förstå kontexten, säger Ann Kubai. Hon är docent i religionsvetenskap på Uppsala universitet och forskare på Nordafrikanska institutet. Hon har genomfört över 200 intervjuer med människor som mördade under folkmordet. Född i Kenya och har bott i Rwanda i flera år har hon rest genom landet och besökt fängelse efter fängelse på jakt efter mördarnas berättelser.
The memories and this hate becomes so deep because it developed over a time. And that's why we say the killing was not an instant occurrence of madness. It was a long process of preparation, of indoctrination.
Hatet mot tutsierna växte fram under en väldigt lång period. Mördandet var inte en plötslig, omedelbar handling av vansinne, utan det var en lång period av förberedelse och indoktrinering. När president Habyarimanas plan störtades, mobiliserade styrkorna och sekel av hat exploderade och mördandet sattes igång. Presidentens död fungerade som en signal.
So when you ask the people who were in prison for killing the genocidaires, they say, well, they killed our president. So that's why we were mobilized and organized to start killing. But that was a cue to start killing. It wasn't actually the reason. But that was something that everyone in the country would understand. That's something that would provide motivation. That's very clear for everyone. Because they said our father had died. So we had to do something else. We also would die sooner or later.
Mördandet under folkmordet skedde i dagsljus, på öppna gator och åkrar. Man försökte inte dölja vad som pågick, utan ville att alla skulle ryckas med och genomföra utrotningen. Mördandet var fysiskt och skedde med machetter, påkar och knivar.
First of all, for it's very success. For a million people to be killed, you need many people to kill. You need people convinced that they should kill. It's not an easy thing to do. You need people to get mobilized and convince them they need to do this work and justify the work, why it shouldn't be done. And so there were meetings. They would call meetings in neighborhoods, in places, and explain what needs to be done and why it must be done. There was always a rationalization why the killing must be done and why everyone must participate. Why no one should withdraw from working.
Dödandet rationaliserades och genom uppmuntran, hot och tvång fick myndigheterna vanliga människor att gå ut och mörda.
Fear for themselves, fear of what would happen and fear of authority. Because Rwandans as a general, they obey instructions as a general. So they do what they are told by the government. So because of this culture of acquiescence, obedience, they went out to kill because they were afraid what would happen if they don't obey. Another one was hate, this deep-seated hatred for each other. That's why some of these men see, we were like possessed. It was like Satan was with us because when we were killing, we had no mercy whatsoever. We just wanted to kill and kill and kill. And one of them says, I really wanted to kill them all. I wanted to kill and kill and kill all of them and get rid of them completely. And of course, if you ask now, how do you feel about that? He says, well, I feel very bad. I feel very bad about it. Even I have bad dreams. I have bad memories that I did it. Although two of them in the prison said to me, I would do it again because I'm still very bitter.
De flesta mördarna var män, men även kvinnor spelade en stor roll i att göra folkmordet möjligt. Kvinnor dödade sällan män, men de dödade barn och äldre kvinnor.
When I asked women in prison, I remember one woman, did you kill your child? She said, yes, 9-month-old boy, yes. Why did you kill him? She said, I was forced to kill him. I said, by who? She said, by my brothers. I said, well, as a mother, I would have said, no, I don't do it. And then she says, then they threatened to kill me instead.
Pappan till kvinnans barn var Tutsi. Hon var Hutu. Så hennes bröder tvingade henne att döda sin egen 9 månader gamla pojke för att han är, som de sa, en fiende.
Because he is an enemy. And of course, such a person, when you look at her, definitely she's devastated by that. Her own child, her own relatives making her do it. I mean, what kind of family does she go back to when she leaves the prison? She goes back to the same people when she leaves the prison. And that's also another issue to deal with.
Genom alla samhällsklasser var den moraliska kollapsen total. Grannar dödade grannar. Lärare dödade elever. Elever dödade lärare. Släktingar dödade släktingar. Men få platser har blivit lika groteska symboler som de kyrkor över hela landet i vilka flera massakrar skedde. Så här lät det i Ekot i maj 94 när Gunilla von Halle rapporterade inifrån Rwanda efter att ha besökt en kyrka som utsatts för en massaker.
Ja, det är fruktansvärt. Det är bestialiska, groteska, primitiva mord. Jag var på den absolut värsta massakerplatsen som heter Ntobeye. De flesta tutsis hade då samlats i kyrkan. De hade sökt sig till kyrkan. Och det var minst 1000 personer. Och de låg allihopa mördade, halshuggna, huvudarna avskurna, armar avklippta, benen avskurna, öron och näsor. Likstanken var fruktansvärd. De har varit där kanske en månad, för kropparna höll på att ruttna.
För pingstmissionären Dag Bolin har kyrkans mörka roll i folkmordet satt djupa spår.
Rwanda är ju, och var och är fortfarande, ett väldigt kyrkotätt land. Alltså katolska kyrkan har ju ett väldigt stort inflytande över Rwanda. Och man kan ju tänka sig så här att varför skulle detta behöva hända då i ett land där då så många människor säger sig tro på en gud och tro på en kärleksfull gud och tro på en gud som kan förändra situationer. Och då blir man, när man tänker så, då blir man ju lite fundersam och lite besviken.
Kyrkan sågs som en tillflyktsort och tutsier sökte sig dit i hopp om skydd. Men det visste också förövarna om. Man visste att i kyrkan kan man döda många på samma ställe.
För det fanns ju inom hela kristenheten människor som var delaktiga i folkmordet. Som inte stod upp för människors lika rätt, utan man tog aktiv del i det tragiska som hände och dödade människor. Och jag kan inte peka ut dem, men det vore konstigt om den kyrka som jag tjänade, om den skulle vara förskonad för sådana människor.
Hur känns det?
Nej, det känns inte alls bra. Och jag menar, jag har mött de människorna också, och när man tänker på det i efterhand så är det ju inte alls roligt. Säg att jag skulle ha pratat med någon av de här som senare då deltog i massmordet eller i slaktandet utav tutsier, så nej, man blir beklämd när man, om man har gått på det eller på något sätt har invaggats i någon falsk trygghet att det är en fridfull människa. Jag menar, det räckte ju kanske om man visste om att det skulle ske, så är man ju delaktig. Om man inte gjorde allt vad man kunde för att stoppa det.
Tre veckor in i folkmordet, i slutet på april, uppskattar människorättsorganisationen Human Rights Watch de döda till 170 000. Fortfarande talar politiker och internationell media om konflikten som ett inbördeskrig. Human Rights Watch uppmanar FN att använda ordet folkmord. Men varken FN eller USA vill ännu ta ordet folkmord i mun.
Det dröjde ju väldigt länge innan man i säkerhetsrådet och inom FN använde ordet folkmord överhuvudtaget. Och då har man ändå enligt de konventioner som har tagits en skyldighet att om det pågår ett folkmord, då måste FN:s säkerhetsråd vidta åtgärder. Man är skyldig till det. Och det fega sätt som man då använde sig av det var att man inte ville använda ordet, utan man hade omskrivningar, för det finns inspelningar som är i efterhand, man vet inte om man ska gråta eller skratta när man hör dem i utfrågningar, försöker undvika att använda ordet folkmord. Whether or not what is happening
could be genocide. Well, as I think you know, the use of the term genocide has a very precise legal meaning, although it's not strictly a legal determination. There are other factors in there as well.
På en presskonferens för det amerikanska utrikesdepartementet förklarar en taleskvinna att dåd liknande folkmord har skett, men vägrar säga att det är ett regelrätt folkmord.
We have every reason to believe that acts of genocide have occurred.
How many acts of genocide does it take to make genocide?
Alan, that's just not a question that I'm in a position to answer.
För Yvonne fortsätter vardagen i den ockuperade parlamentsbyggnaden.
Sometimes I was asking myself, am I real? Am I alive? This I'm doing, is this me? Because I was not thinking myself doing something like that.
Men en morgon när hon är på jakt efter mat förändras allt.
One morning I got shot. Doing what? Taking soup to the children.
Hon blir träffad av en kula. Nu är det hennes tur att bli omhändertagen. Hon flyttas först tillbaks till sin mosters hus. Men hon behöver opereras akut, och efter flera dagar hamnar hon på ett fältsjukhus i ett av flyktinglägren.
All my wounds were somehow rotted because when they tried to clean them, they were getting off bandages which was going with my skin.
Operationen går bra och Yvonne förblir i flyktinglägret.
This is Daybreak Sunday on CNN Weekend.
Good morning. There was a huge car bomb explosion today in downtown Johannesburg, South Africa. Several people were killed, dozens are hurt. CNN's Mark Watts is in Johannesburg and he has the latest for us.
I april 1994 var världsmedias blickar vända mot Sydafrika, där ett val med Nelson Mandela i spetsen banade vägen för ett nytt rasblandat parlament. Vi hör journalisten Finn Norgren.
Valkampanjen i Sydafrika den här vintern, våren, var otroligt laddad. Det var liksom toppnumret i media överallt. Sydafrikas första val, man gick från apartheid. Det slukade allt intresse.
Under den här perioden fanns det 2500 akkrediterade journalister i Sydafrika. Medan folkmordet pågick i Rwanda fanns det aldrig mer än 15 utländska reportrar på plats. När valet i Sydafrika tar slut vänds medias blickar mot Tanzania.
Det här är en av de största flyktingkatastrofer som världen skådat. Aldrig har så många flytt så snabbt.
En flyktingström utan dess like väller över gränsen från Rwanda in i Tanzania. Och Rwanda är tillbaks som toppnyhet på utrikesredaktionerna. Inom loppet av 24 timmar har en 250 000 flyktingar korsat gränsen. Hjälporganisationer och media är på plats direkt i Tanzania. Rapporter om svält och epidemier fyller nyhetsflödet.
Nu flyger vi in över floden Kagera som alltså är just här utgör gränsen mellan Rwanda och Tanzania. Det är här som de här 250 000 flyktingarna tog sig över natten mellan den 28 och 29 april.
6 veckor in i folkmordet och den uppskattade dödssiffran är 330 000. Då bestämmer sig säkerhetsrådet för att byta riktning och man röstar för att förstärka FN-styrkan med 5 500 man.
Efter att FN minskat sin styrka från 2 500 man till 270 efter att striderna bröt ut i Rwanda talar nu en rapport till säkerhetsrådet om att det behövs 5 500 FN-soldater i landet och de måste dit fort för att kunna göra någonting för att stoppa blodbadet.
Över 80 regeringar tillfrågas, men inga länder erbjuder trupper. USA är villiga att bistå med logistisk hjälp till FN-styrkan med bland annat 50 pansarfordon som står outnyttjade på en lagerplats i Tyskland. Den byråkratiska förlamningen når sin kulm och det skulle ta 3 månader innan pansarfordonen anlände till Rwanda. I veckor diskuteras vem som ska betala för dem, vem som ska transportera dem, vem som ska rusta upp dem. Vi hör för detta statsminister Ingvar Carlsson.
Även sen säkerhetsrådet tar ett beslut om att man ska göra, så skickar ändå inte medlemsstaterna några trupper. Och det är ju ingenting som Kofi Annan eller generalsekreteraren eller ens säkerhetsrådet kan tvinga medlemsstaterna till. Utan det är en begäran till medlemsstaterna att de ska skicka trupper. Och inte ens då, när alla känner till att det är ett folkmord, inte ens då reagerar ju medlemsstaterna, och Kofi Annan är ju väldigt bitter över detta och säger att då borde man väl ändå ha ställt upp, men det gjorde man inte.
Och medans formalien sätter käppar i hjulen fylls floderna i Centralafrika med uppsvällda lik.
Det är också i Kagera som biståndsarbetare har räknat att ett lik i minuten flyter förbi. Flytande bevis på att dödandet fortfarande pågår inne i Rwanda.
11 veckor in i folkmordet. Man räknar att 600 000 människor nu är dödade. FN har fortfarande inte placerat ut de nya trupperna i Rwanda. Då erbjuder sig Frankrike att skicka en humanitär operation till Rwanda. Den ska vara i 60 dagar, fram tills dess att FN mobiliserat sin nya styrka. Insatsen får namnet Operation Turkos och är helt fristående från FN. Men flera diplomater är kritiska till Frankrikes plötsliga engagemang. I åratal har nämligen Frankrike stött president Habyarimana och hans politik, och de har fortsatt stödja Hutu-regeringen långt efter att folkmordet har påbörjats. I efterhand har Frankrike anklagats för att ha beväpnat presidentgardet och för att sett på när presidentgardet utbildade och beväpnade Hutu-extremister och Interahamwe-milis.
Ja, det är en märklig operation som jag fortfarande lite har svårt att förstå. Varför man då kommer in och vad man vill göra. Kritikerna på Tutsi-sidan säger ju att Frankrike själva verket hjälpte till och se till att Hutu-milis och Hutu-militär kunde fly in till östra Kongo.
Befälhavaren för den franska operationen får allting som FN-generalen Dallaire hade efterlyst. Inklusive ett kapitel 7-mandat från FN, det vill säga rätten att ingripa med våld. Befälhavaren får 2 500 kommandosoldater, bombplan, jetplan, 100 pansarfordon. Fransmännens plan var att upprätta säkerhetszoner inne i landet där flyktingar och de biståndsarbetare som hjälpte till kunde söka skydd från striderna. Men den omedelbara effekten av säkerhetszonerna blir att folkmordets förövare, det vill säga militärer, milis och civila, får en säker reträttväg. För tillsammans med de hundratusentals civila som väller in i säkerhetszonerna flyr även en stor del av Interahamwe-milisen som fortfarande är beväpnade upp till tänderna. Och mördandet av tutsier fortsätter även inne i säkerhetszonen.
Jag tycker inte att Frankrike har gett en fullödig redovisning av sina relationer och vad som skedde. Jag tycker det borde vara i Frankrikes intresse nu så här långt efteråt att göra det. Och jag tror inte att det rwandesiska folket känner att de har fått full information. Denna rätt stora militära operation kommer alltså i ett läge då RPF är på väg att stoppa folkmordet.
Den 18 juli. 3 månader efter presidentens död erövrar RPF-gerillan huvudstaden Kigali. Det som är kvar av Hutu-regeringen flyr in i Kongo, dåvarande Zaire. RPF har vunnit inbördeskriget.
P3 Dokumentär, världen.
Inbördeskriget i Rwanda är av allt att döma slut. FPR-gerillan har utropat sig som segrare i kriget och stängt gränsövergången från Rwanda till staden Goma i Zaire. Men flyktingar fortsätter att strömma från Rwanda vid andra gränsövergångar och hjälparbetarna i Zaire är desperata.
När Hutu-maktrörelsens sista fäste föll i Kigali den 18 juli 1994 kollapsade Hutu-regeringen. RPF-gerillans ledare, Paul Kagame, förklarar att inbördeskriget nu är över. Det var Tutsi-gerillan som hade fått stopp på folkmordet och drivit förövarna ut ur landet. Men med sig på sin flykt har regeringsarmén och Hutu-extremisterna hundratusentals skrämda flyktingar som de driver in över gränsen mot Kongo likt en mänsklig sköld.
Och nu kommer ytterligare hundratusentals människor över gränsen till Zaire längre söderut. De flesta är hutuer som kommer från den skyddszon som har upprättats i sydvästra Rwanda av franska trupper. Där skulle de vara säkra, var det meningen, men flyktingarna är rädda för Tutsi-gerillan. Enligt nyhetsbyrån Reuters finns det tecken på att hutuledarna skrämt upp flyktingarna genom att säga att fransmännen inte kan skydda dem och att de använder flyktvågen som en sköld för sin egen flykt.
På 2 dagar anländer 1 miljon människor till staden Goma i östra Kongo. Det är det största och snabbaste mänskliga uttåg någonsin registrerat.
Ett helt land strömmar ut över gränsen. Vi klarar det inte längre. Nödropet kommer från en talesman för FNs flyktingkommissariat idag.
Då, plötsligt, då är det tillräckligt långt gånget från valet i Sydafrika. Det är inte farligt längre för det är ingen som skjuter på det. Då, plötsligt, flyttar CNN sin station dit. Och så får den enorm massial uppmärksamhet av den här flyktingkatastrofen som är väldigt bildmässig. Alltså 1 miljon människor som håller på att svälta ihjäl på en plats. Det är väldigt starkt när man har matutdelning och 100 000 människor slåss om matpaketen. Det är väldigt starkt när man begraver dagens döda med bulldozer, vilket är faktiskt vad man gjorde. Men då skiljer man det återigen som att det är 2 sidor och man talar om inbördeskrig. Man låter de här hotoskurkarna som har flytt tala ungefär som om man skulle vara en del i ett val. Där är massmedia återigen väldigt, väldigt avgörande för att det är alltså genomförbart. Och återigen fattar massmedia fel och skildrar det här ur helt fel synvinkeln. Så att det är en lång resa där vi alla i västvärlden, journalister, politiker, militärer och så vidare, är medskyldiga till den här enorma tragedin i centrala Afrika.
Rwanda var ett plundrat land och statskassan tom. Sjukhus och skolor var förstörda, boskap hade dödats och åkrar hade vuxit igen. Kigali var tömt på människor. Av en tidigare befolkning på 300 000 återstod 50 000. Hela familjer och samhällen hade utplånats. Vi hör Finogen igen som under 4 år i början av 2000-talet var ansvarig för SIDA-finansierade försonings- och återuppbyggnadsprogram i Rwanda.
Jag kom till Goma i Kongo i slutet på juli 94 för Sveriges Radios räkning. Och jag och några danska kollegor, vi hyrde en kongolesisk taxi och åkte ner genom Rwanda till huvudstaden Kigali. Det var en sån otroligt märklig upplevelse därför att du hade 1 miljon flyktingar som satt och dog i Kongo, i ett förstört Kongo, förfallet Kongo, icke-fungerande, korrupt, gräsligt Kongo. Och så åkte man in i gränsen och fann ett oerhört välskött litet land. Det var så lätt att se att infrastrukturen här var mycket, mycket mer utvecklad. Det var väldigt fina åkrar, fina byar, städer med affärer, bensinstationer, skolor. Det var prydligt, välorganiserat. Bara det att det var tomt. Det var ingen där. Hela landet var ju i Kongo. Vi åkte ner till en huvudstad som var befolkad av FN-folk och soldater och nästan ingen civilbefolkning. Ett oerhört fint litet land som man hade skrämt befolkningen ur för att vara i det gräsligaste landet i Afrika. Och det var en väldigt sorglig upplevelse när man sen förstod att FN permanentade de här flyktinglägren och permanentade katastrofen. Istället för att när regimen pragmatiskt sa, kom hem, låt oss bygga upp landet tillsammans. Skurkarna kommer vi sätta fängelse, ja, men vanligt folk har ingenting att frukta. Och så tog det 4 år av elände innan man lyckats komma dit hem. Och det är ett ofattbart svek ur alla humanitära synpunkter. Och det är ett brott mot allt som det internationella hjälpsamfundet säger sig stå för.
Antalet dödsoffer för folkmordet kommer aldrig att helt säkerställas. Röda Korset har uppskattat det till 1 miljon. Den officiella siffran är idag 800 000. Vid tiden för folkmordet räknade man att Rwanda hade en befolkning på drygt 7 miljoner. Efter folkmordet räknades förövarna inte i tusental utan i 100 000-tal. I november 94 inrättar FN en internationell brottmålsdomstol i Tanzania vars uppgift är att åtala och döma personer inblandade. Där har endast ledarfigurer för folkmordet dömts. Hittills har 32 personer dömts, många av dem för brott mot mänskligheten. Majoriteten av alla förövare har dömts i så kallade Gachaka-rättegångar, lokala folkdomstolar. Det bygger på en traditionell rättsskipning där de åtalade ställs öga mot öga med den anklagande och alla i byn kan ge sitt vittnesmål. Rättegångarna hålls inte av utbildade jurister utan av respekterade människor framröstade i byarna. Över 100 000 fångar har dömts i Gachaka-rättegångar. Likt försoningsarbetet i Sydafrika har Gachaka-systemet belönat erkännanden med mildare straff. Och när en fånge släpps fri efter avtjänat straff måste den be de berörda om förlåtelse för sina brott. Många har nu avtjänat sina straff och återvänder till de byar de bodde i innan folkmordet. Docent Ankubai.
There are some of the prisoners, very many of them, who are very, very sorry for what they did. They are very remorseful for what they did.
How is that shown?
For instance, 2007, I think, a whole thousand who had been released begged to be allowed back into the prison because they couldn't face their neighbors. They couldn't live with it. They were also very scared for their lives.
Men försoning är inte en händelse utan en process, menar Ankubai, och tid är av vikt.
Today there is a great political will to bring about reconciliation, justice and reconstruction, both socio-political, economic. There is that urgent need. But of course, there are challenges to that as well. People are so wounded that it is not easy to just create the climate for reconciliation because the wounds are still very, very raw. People are still counting their losses. They are still suffering from the impact of genocide. So, I would say it will take time because reconciliation is not an event. It's a process and time here is of essence. And it's too early, 16 years later, 17 years later, it's too early to really achieve reconciliation. But it has started and of course it has its challenges again.
Jag var på väg ner från fjällen där och skidor. Det var nästan 5 år efter folkmordet hade ägt rum. Då på min mobiltelefon så var Kofi Annan i telefon. Han var generalsekreterare i FN. Och han refererade då till det här folkmordet och att det fortfarande var ett öppet sår. Att säkerhetsrådet på generalsekreterarens förslag hade bestämt sig för att man skulle utreda varför FN misslyckades med att stoppa folkmordet. Och han ville att jag skulle leda en grupp på 3 personer som tog sig an det uppdraget.
1999 hade Ingvar Carlsson lämnat posten som statsminister och Socialdemokraternas partiledare. Han blev ytterst ansvarig för kommissionen och fick efter 6 månader presentera den framför generalförsamlingen i New York. Både Kofi Annan och FNs generalsekreterare under folkmordet, Boutros Boutros-Ghali, fick skarp kritik i rapporten.
Vår slutsats var ju att man måste ta folkmord på mycket större allvar. Man måste ingripa mycket tidigare. Man måste visa från världssamfundet när man ser de första tecknen att man uppmärksammar, skicka dit folk på olika nivåer, bevaka och rapportera och inte vända ryggen som man nu faktiskt gjorde.
FN och världssamfundets oförmåga att ingripa när oskyldiga rwander slaktades i en av 1900-talets största skandaler, menar FN-generalen Romeo Dallaire.
Jag tror att folkmord kanske inte helt hade kunnat stoppas, och det går ju inte att tala matematik, men i princip 5000 man, väl utrustade, väl utbildade och med ett bra, starkt mandat. Då är det min bedömning att då hade man haft kraft nog och muskler nog. Och framförallt Hutu-regimen hade sett att de här trupperna fanns där. Och de hade kanske inte ens vågat sätta igång om den militära styrkan hade funnits. Jag är ju en stark FN-vän. Jag tror ju på FN. Jag har alltid argumenterat för FN. Jag hade tidigare, långt före, alltså i början på 90-talet, lagt fram min rapport om FN, om förstärkt FN. Därför var det väldigt, väldigt deprimerande att se misslyckandet på den här punkten. Det är ju, som jag ser det, en av de svartaste kapitlen i FNs historia. Det allra mest påfrestande var att sitta med de överlevande och höra deras berättelse om FNs svek. Det var det svåraste och mest plågsamma uppdrag jag haft överhuvudtaget som politiker eller upplevt som människa.
Men det är inte bara politiker och FN som fått utstå kritik för sin passivitet under folkmordet. Även media och journalister bär ett stort ansvar, menar journalisten Finn Nogen, som idag är chef för Radiohjälpen.
Om vi säger att det var inte skamfläck för FN det här med Rwanda, det är en skamfläck för allt vad journalistik heter också. Definitivt. I månader innan så förekom det ju FN-rapporter. FN-rapporter är trots allt oftast officiella, man visste ju om det. Men det är ju som alltid det där, media, vi är ju väldigt snabba i media att beskylla andra för svek och att överge och cyniskt glömma bort problemen. Massmedia är ju en del av det hela, vi är ju väldigt bra på att ha ett problem i taget. Tecknen fanns ju och att stora länder och länder med kolonialt förflutet, det är klart de visste om vad som pågick, men man sköt åt sidan. Rwanda var inte intressant, det var inga naturresurser att tala om, det är ingen olja, vem bryr sig? De flesta läsare, tittare, lyssnare vet ju inte var det ligger någonstans, eller visste inte, hade väl aldrig talat om det. Men ansen i journalistik hade vi kunnat slå larm.
För pingstmissionären Dag Bolin och hans fru har tiden i Rwanda lämnat djupa spår.
Vi trodde när vi kom hem 94, jag och min fru, att vi kom hem med livet i behåll. Det här kommer gå jättebra. Och visst har det gått bra. Vi överlevde och vi har ett liv i Sverige och våra barn är vuxna nu. Men det har satt betydligt större spår i själen än det, vad jag någonsin kunde tro. Det finns där och kommer alltid finnas där. Sen kan det gå månader utan att jag tänker på det. Men det kommer alltid att finnas där. Alltid.
Att man inbillade sig att vi hade lärt av historien. För det vi sa om efter andra världskriget, om att det får inte hända igen, det har hänt. Och i min mer pessimistiska människouppfattning så tror jag att vi lever med risker att sånt här kan hända. Och det måste skapas garantier för framtiden. Man kan inte lita på att människor uppträder anständigt mot varandra. När lärare kunde stå ihjäl elever och elever slog ihjäl lärare. Grannar slog ihjäl grannar. Till och med präster deltog. Jag tror inte man blir riktigt samma person när man suttit och lyssnat på sådana här berättelser. Det sätter sig så djupt.
Sen Ingvar Carlsson avslutade sitt arbete med FNs sanningskommission har han hållit föreläsningar och medverkat i samtal om folkmordet.
Jag har alltid haft en optimistisk människosyn, men jag förlorade en del av den när jag arbetade med andra. Jag tror att mänsklig anständighet tyvärr är en tunn fernissa och att man måste bygga upp institutioner i världen som bevakar kraftfullt de mänskliga rättigheterna. Demokrati är trots sina brister en styrelseform där demokratiska stater går inte i krig mot varandra och bevakar bättre mänskliga rättigheter. Men det räcker inte med att flertalet länder blir demokratiska i världen, utan man måste ha internationella institutioner som har kraft att bevaka de mänskliga rättigheterna och visa den här typen av mördare att vi har ögonen på er, vi kommer att släpa er till domstolar, ni kommer att få stå till svars.
No one died in genocide who deserved that death. No one died deserving that death.
I minneslunden i Kigali sitter Yvonne och tittar ner i marken. Få i hennes familj överlevde. Hon lyfter upp handen. Man kan räkna på mina fingrar, säger hon.
Few, very few survived. You can count them on your fingers. And count them on fingers. I can't tell you why I was saved. Maybe I survived to make this country become a better place. Maybe. Maybe I survived to be able to tell the story.
Du har hört Peter Dokumentär Världen om folkmordet i Rwanda med mig, David Mer. Programmet är mixat av Roger Dackegård. Exekutiv producent för Peter Dokumentär är Amanda Rydman.